Nåd være med dere, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst henter vi fra profeten Jesaja. Det er profeten Jesaja kapittel 55, fra den første versen. Hør, alle ni som tørster, kom til vattnet. Og ni som ikke har penger, kom og kjøp sæd og et. Ja, kom og kjøp sæd uten penger, og vin og mjölk for ingenting. Hvorfor gir ni penger for det som ikke er brød? Her er inkomster for det som ikke metter. Hør på meg, så får ni äta godt, og er sjel njuta av feta retter. Vend ert øre hit, og kom til meg. Hør, så får er sjel leve. Jeg vil sluta et evigt forbund med er, den trofaste nåd som jeg lovade David. Se, honom har jeg satt til et vittne for folken, til en første og ledare for folken. Du skal kalla på et folk du inte känner, ett hedna folk som inte känner dig, ska skynda till dig. För Herren din Guds skull, Israels helige, för han har förhärligat dig. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Här i världen så får vi sällan något gratis. Ifall vi får ett väldigt bra erbjudande om att köpa något väldigt billigt eller till och med gratis, så tänker vi nog, nej, det här låter för bra för att vara sant. Här måste det vara något fuffens. Och nästan alltid så är det det. Du kanske behöver köpa för en viss summa för att få det gratis. Eller så kan priset vara väldigt lågt för att det finns något fel med produkten. Eller du kanske får en väldigt bra rabatt av någon ifall du börjar prenumerera på ett nyhetsbrev. Så antingen så krävs det en motprestation av oss för att ta del av det här erbjudandet. Eller så är priset lågt helt enkelt för att produkten inte är värd mer. Väldigt sällan så är ett erbjudande här i världen både gott och sant. Ifall det låter väldigt bra så är det sällan sant. Till att börja med så låter också dagens predikotext som ett erbjudande som är för bra för att vara sant. Det står, kom och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Det här låter väl ändå lite för bra för att vara sant. Kan det verkligen stämma att vi får köpa säd och vin och mjölk utan pengar? Här måste det väl ändå vara något fuffens. Ja, ifall vi inbillar oss att Gud erbjuder gratis mat till oss, så kan man väl säga att det är lite fuffens med det här. Men när vi läser vidare så förstår vi att det inte handlar om vanlig mat. Gud säger genom profeten Jesaja, hör på mig så får ni äta gott och er själ njuta av feta rätter. Vänd ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Det handlar alltså inte om mat som mättar magen, utan om mat som mättar själen. Det handlar inte om god mat som munnen ska få njuta av, utan om god mat som själen ska få njuta av. Och det är ju Guds nåd som själen ska få njuta av. Och det är faktiskt just sån mat som vi behöver mest av allt. Det skulle vara farligt för oss att leva utan mat som mättar magen väldigt länge. Men det skulle vara ännu farligare att leva utan mat som mättar själen. För även om vi i värsta fall skulle dö av svält, men ändå hade Guds nåd, så skulle vi faktiskt ha det bättre än någon som har mat, men som inte har Guds nåd. Ett gott liv i evigheten är viktigare än ett gott liv här på jorden. Ifall vi kan se fram emot ett evigt liv i himmelen, så har vi egentligen allt vi behöver. Jesaja, han drar en liknelse där jordisk mat står för andlig mat. Samma sak gjorde Jesus när han pratade med invånarna i Kapernaum. Då sa han, jag är livets bröd. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Men låter inte det här från Jesus också som ett erbjudande som är för bra för att vara sant? Ska det verkligen vara så enkelt att man bara ska få tro på Jesus och få leva i evighet? Ska vi inte få prestera någonting? Ska vi inte få bidra med någonting? Nej, det ska vi inte. Och det kan vi inte. Guds nåd, den är verkligen gratis. Gud kräver inga motprestationer från oss för att vi ska kunna få hans nåd. Nej, för då hade det faktiskt inte varit nåd. Då hade det varit något annat. Men är det av nåd så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd, skriver Paulus i Romarbrevet. Det är precis som med en gåva som en människa ger till en annan människa. Ifall den som ger gåvan säger, här har du en gåva, ifall du ger mig något tillbaka. Ja, då är det egentligen inte längre en gåva, ifall någon säger så där. Ifall givaren förväntar sig att få något tillbaka för den, så är det snarare en byteshandel. Men vi kan inte göra någon byteshandel med Gud. För vi har inget som är så värdefullt som det Gud vill ge till oss. För att en byteshandel ska vara rättvis så behöver ju det som båda parter ger vara lika värdefullt. Och i det här fallet så hade det behövt vara fullkomligt. För det som Gud ger är fullkomligt. Men vi har inget som är fullkomligt. Utan vad vi istället har är en massa synder. Vi har alltså inget att erbjuda tillbaka till Gud. Vi kan inte göra någon byteshandel med Gud. Vi kan inte försöka att förtjäna Guds nåd, men vi behöver ändå Guds nåd. För annars så skulle det sluta väldigt illa för oss. Om vi inte stod under Guds nåd, så skulle vi stå under Guds vrede istället. Så hur ska vi då få Guds nåd om vi inte kan förtjäna den? Ja, vårt enda hopp, det är att Gud vill ge oss den som en gåva. En gåva som inte är för bra för att vara sann, utan en gåva som är både bra och sann. En gåva som Gud ger helt utan att kräva något tillbaka för den. Och det har han också gjort. Och det är något som är lika sant nu i år, nu i 2024, som det var i fjol och som det alltid har varit. Det står i Saltaren, Guds nåd består för alltid. Guds nåd är evig. Och Paulus, han skriver i Galaterbrevet om Guds nåd. Jag förkastar inte Guds nåd, för om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Ja, i det här bibelstället så ser vi ett samband mellan Guds nåd och Kristi död på korset. Kristus är anledningen till att Gud vill vara nådig mot oss. Vi hade inte haft Guds nåd ifall Kristus inte hade kommit till världen för att leva och dö för oss. Då hade vi verkligen behövt försöka vinna evigt liv genom våra egna gärningar. Eller genom lagen, som Paulus säger. Men det kan vi ju som sagt inte, hur mycket vi än skulle sträva. Vi har en nådig Gud även det här nya året. Och vi har en trofast Gud även det här året. För han säger i dagens text, jag vill sluta ett evigt förbund med er. Den trofasta nåd som jag lovade David. Gud har instiftat ett evigt förbund med oss människor. Vad är då det här eviga förbundet? Eller vad är ett förbund egentligen? Lite förenklat så kan man säga att ett förbund är ett avtal mellan två parter. Eller en allians kan man kanske också jämföra det med. Oftast så innebär det att båda parter lovar varandra att uppfylla sin del av avtalet. I ett förbund så finns det skyldigheter och rättigheter. Ett typiskt förbund, det är sånt som Gud hade med israeliterna. Det var ett förbund där israeliterna hade skyldigheter. Och de fick som de förtjänade till slut. Ifall de gjorde som Gud sa, så välsignade Gud dem. Men ifall de inte gjorde som Gud sa, så straffade Gud dem. Men det nya förbundet som vi befinner oss i och som vi är en del av och som vi har. Det nya förbundet, det är annorlunda. För i det nya förbundet, det eviga förbundet som det står om i dagens text. Där är det bara Gud som gör något och ger något. Ja, han gör allt och han ger allt. Han gör allt som behövs för vår frälsningsskull och han ger oss sin son. Jesus han sa till lärjungarna just innan han skulle lida och dö. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så, genom mitt blod som blir utgjutet för er. Så där när han instiftade nattvarden så pratade han om det nya förbundet. I det nya förbundet så har vi inga skyldigheter. Vi behöver inte prestera något för att få det som vi behöver från Gud. Men inte heller Gud har några skyldigheter egentligen. För Gud är egentligen inte skyldig att ge oss något. Utan i det här förbundet så är det bara nåd som gäller. Jesaja skriver vidare. Se honom har jag satt till ett vittne för folken. Till en furste och ledare för folken. Vem är det handlar om här? Jesaja han har precis skrivit om David. Den trofasta nåd som jag lovade David. Men sedan säger han, se honom har jag satt till ett vittne. Det här kan ju vara lite klurigt att tolka. För David han var ju död för länge sedan när Jesaja skrev det här. Messias han kallas i Bibeln Davids son. Men ibland kallas han faktiskt rent av bara David i Gamla testamentet. Det står till exempel hos profeten Hosea. Så står det, för under lång tid ska Israels barn vara utan kung och furste. Sedan ska Israels barn vända om och söka Herren sin Gud och David sin kung. Alltså efter det, att de efter en lång tid där de inte har haft en kung och furste. Så då ser man ju att det här syftar på Messias, som Hosea kallar för David. Messias, han kallas David för att David var en förebild till Messias, kan man säga. Förebild, vad menar jag med det? Jo, det fanns många förebilder i Gamla testamentet som pekade fram till Nya testamentet. Det kan vara både personer och händelser. I Gamla testamentet som är väldigt likadana personer och händelser i Nya testamentet. Det är lite som liknelser kan man säga. Bara det att det som hände i Gamla testamentet, det hände ju verkligen. Till skillnad från liknelser. David och Jesus, de liknar varandra på det sättet att David var en kung över Israel. Och det är ju Jesus också. Det vill säga Jesus är kung över det sanna Israel, alla som tror på honom. Men trots att både David och Jesus var kungar, så blev båda föraktade och förföljda av sina egna, från sitt eget folk. David, han blev förföljd av kung Saul, och sen så gjorde hans son Absalom uppror mot honom. Också Jesus blev ju föraktad och förföljd, särskilt av fariserna och överste prästerna. Och det ledde ju till slut till hans död på korset för att vinna evigt liv för oss. Men till skillnad från David så skulle Jesus också vara kung över hedna folken, inte bara kung över Israel. Jesaja skriver, du ska kalla på ett folk du inte känner. Ett hedna folk som inte känner dig ska skynda till dig. Så Jesu rike, det är inte begränsat till bara ett folkslag, israeliterna, som Davids rike var. Utan Jesus, han är ju som det står, kungarnas kung och herrarnas herre. och hans rike är inte av den här världen. För han har ju helt andra saker att erbjuda än jordiska kungar. Istället för svärdet så kommer han med evangeliet. Evangeliet, det kan uttryckas som en inbjudan. Och det gör det också i dagens text i början. Hör alla ni som törstar, kom till vattnet. Ja, Gud kan bjuda in oss till det här vattnet eftersom allt redan är färdigt. Just innan Jesus dog på korset så sa han, det är fullbordat. Allt som behövdes för att frälsa oss människor, det var färdigt. Det fanns inget mer kvar som behövde göras. Så kom till vattnet, alla ni som törstar. Där erbjuder Jesus oss inte vanligt vatten från en brunn, som den i Samarien, utan han ger oss levande vatten. Han ger oss sig själv och han ger oss sitt frälsningsverk som en gåva. Jesus sa, den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Evangeliet kan nästan låta för bra för att vara sant. Men det är det inte. För evangeliet, det är både bra och sant. Låt oss be. Kära Gud, tack för att du har fört oss till ditt levande vatten, som vi får dricka av bara nåd. Påminn oss om hur mycket vi behöver ditt levande vatten, så att vi inte glömmer bort att fortsätta dricka av det. Amen.